Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Essays on the Great Depression är en samling forskningsessäer av Ben S. Bernanke, nationalekonom, tidigare chef för USAs centralbank och Nobelpristagare i ekonomi. Boken behandlar 1930-talets världsomspännande depression som ett ekonomiskt problem, snarare än enbart som följden av börskraschen i New York år 1929. Bernanke undersöker varför nedgången blev så djup, så långvarig och så olika mellan länder. Särskilt viktig är hans analys av bankkriser, kreditförluster, deflation och centralbankernas agerande. Han visar hur ett finansiellt system i kris kan förvärra en nedgång genom att störa relationen mellan sparare, banker, företag och hushåll. Perspektivet är internationellt, med jämförelser mellan länder och institutioner, vilket gör att boken också berör den ekonomiska miljö som påverkade Sverige under mellankrigstiden. Syftet är inte att ge en enkel förklaring till depressionen, utan att använda perioden som ett prövningsfall för makroekonomisk teori och ekonomisk politik. Den reviderade utgåvan innehåller även Bernankes Nobelföreläsning. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken för det första. Bankpaniker gjorde kreditförmedlingen till en central del av krisen. Bernankes mest betydelsefulla bidrag är betoningen av att bankernas kollaps inte bara var ett symptom på depressionen utan en kraft som fördjupade den. När insättare började tvivla på banker kunde uttag, bankrusningar och konkurser uppstå. Följden blev inte enbart att sparmedel försvann eller flyttades. Den kunskap och de relationer som banker hade byggt upp kring lokala företag, låntagare och risker gick också förlorade. En väl fungerande bank bedömer vilka investeringar som är rimliga och förmedlar kapital till verksamheter som saknar egna kontanter. När många banker slås ut blir den processen sämre, även för företag som i grunden är livskraftiga. Bernanke använder detta för att förklara varför produktion och sysselsättning kunde falla mer än vad enbart lägre penningmängd eller fallande efterfrågan antyder. Kredit blev dyrare, mer svåråtkomlig och osäkrare. Perspektivet flyttar alltså analysen från pengar som en abstrakt mängd till finanssektorns praktiska förmåga att fördela resurser för Sverige, där bankernas stabilitet och tillgången till krediter också var viktiga under mellankrigstiden. Ger resonemanget en användbar ram för att förstå varför förtroende i bankväsendet är ett samhällsekonomiskt skyddsvärde. Bokens poäng är att bankpolitik och realekonomi inte kan skiljas åt i en djup kris. För det andra, deflation ökade skuldbördan och låste fast ekonomin. Boken behandlar deflation som en central mekanism under depressionen. Deflation innebär att den allmänna prisnivån faller. Det kan först framstå som gynnsamt för den som köper varor, men i en ekonomi med skulder får prisfallen allvarliga följder. Löner, inkomster och företagsintäkter tenderar att minska, medan lån normalt ska betalas tillbaka i nominella belopp. Den verkliga tyngden av gamla skulder ökar därför. Hushåll kan tvingas dra ned sin konsumtion för att betala räntor och amorteringar, och företag kan skjuta upp investeringar eller sälja tillgångar under press. När många gör detta samtidigt minskar efterfrågan ytterligare. Bernankes analys knyter därmed sammanfallande priser med konkurser, svaga banker och minskad produktion. Kreditförlusterna belastar bankerna och bankernas försiktighet begränsar sedan utlåningen. Det uppstår en negativ återkoppling mellan den reala ekonomin och finanssystemet. För en svensk läsare är detta ett klargörande motstycke till vardagliga erfarenheter av inflation. Boken visar varför stabila priser inte bara handlar om konsumenters köpkraft, utan om förutsägbarheten i hela skuld- och kreditsystemet. Den understryker också att en centralbank i en allvarlig nedgång måste se risken med fallande priser, inte bara risken med stigande priser. Det är en slutsats som blev särskilt inflytelserik i senare krisdebatter. För det tredje, internationella jämförelser ger en bredare förklaring än berättelsen om Wall Street. Bernanke avvisar inte betydelsen av börskraschen år 1929, men hans analys är bredare än en USA-centrerad berättelse. Depressionen var en internationell katastrof med bankproblem, valutaspänningar och kraftiga produktionsfall i många länder. Därför jämför han hur olika ekonomier utvecklades och hur deras institutioner reagerade. Denna metod är viktig eftersom den gör det möjligt att skilja generella mekanismer från nationella omständigheter. Om länder med svåra bankkriser också upplevde större och mer långvariga fall i ekonomisk aktivitet, stärker det slutsatsen att den finansiella kollapsen hade en självständig betydelse. Jämförelserna riktar dessutom uppmärksamheten mot centralbanker, växelkurser och det internationella guldsystem som begränsade många staters handlingsutrymme. Sverige lämnade guldmyntfoten år 1931 och blev därmed en del av den större europeiska omställningen när den gamla monetära ordningen bröt samman. Bokens internationella ansats hjälper läsaren att se sådana svenska händelser i sitt sammanhang utan att göra anspråk på att vara en särskild svensk ekonomihistoria. Den visar att politiska beslut får olika konsekvenser beroende på banker, valutaordning och institutionell kapacitet. Samtidigt framgår att nationer inte var maktlösa. Skillnader i respons, särskilt kring banker och penningpolitik, bidrog till skillnader i återhämtning. Det gör depressionen till ett historiskt laboratorium för att pröva ekonomiska samband. För det fjärde, centralbankens ansvar är att motverka panik och bevara betalningssystemet. Ett genomgående tema är centralbankens roll när förtroendet för pengar och banker sviktar. Bernankes forskning pekar på att passivitet under en bankkris kan göra en svår recession till en depression om banker saknar likviditet. Men har tillgångar som på sikt kan ha värde kan en centralbank minska risken för förödande panik genom att stödja betalningssystemet och tillföra likviditet. Detta är inte samma sak som att okritiskt rädda varje enskild institution eller bortse från dåliga lån. Poängen är att skilja mellan problem i enskilda banker och en systemkris där rädslan får alla att försöka få ut kontanter samtidigt. När betalningar och kreditkedjor bryts påverkas också företag som inte själva har varit vårdslösa. Bernanke kopplar denna historiska läxa till penningpolitikens betydelse under perioder av deflation och fallande efterfrågan. Centralbanker måste förstå att deras beslut påverkar både räntor, tillgången på likviditet och allmänhetens förväntningar. Bokens tyngd i denna fråga förstärks av att Bernanke senare ledde Federal Reserve under den globala finanskrisen. Ändå är texterna främst akademiska analyser, inte en memoarbok eller en detaljerad redogörelse för hans senare beslut. Läsaren får istället de intellektuella grunderna för varför kraftfulla åtgärder mot finansiell panik blev centrala efter 2008. Detta skiljer boken från mer allmänna skildringar av depressionens politiska dramatik. Slutligen. Depressionen används för att pröva sambandet mellan institutioner och ekonomiska resultat. SS-samlingen framställer den stora depressionen som makroekonomins svåraste fråga. Eftersom perioden tvingar teorier att förklara både omfattningen av sammanbrottet och skillnaderna mellan länder. Bernanke är inte ute efter den enda orsak som ersätter alla andra. Han visar istället hur monetära förhållanden, skuldproblem, banker och institutionella regler samverkade. Det analytiska värdet ligger i att ekonomiska institutioner behandlas som verkliga delar av ekonomin, inte som bakgrund. Bankernas organisation, centralbankernas möjligheter och den internationella valutaordningen påverkar hur en störning sprids och hur lätt en återhämtning blir. Denna syn ger en mer konkret bild av vad marknadsekonomins funktionssätt kräver. Marknader förutsätter betalningar, kreditbedömningar och förtroende. Om dessa funktioner skadas kan prisernas signaler och privata beslut inte ensamma återställa stabiliteten. Boken har därför betydelse långt utanför 1930-talet. Den ger verktyg för att ställa bättre frågor om moderna kriser. Är problemet tillfällig brist på efterfrågan, svaga banker, ohållbara skulder eller en kombination? Vilka institutioner kan begränsa skadan och vilka regler förvärrar den? Samtidigt kräver läsningen viss vana vid nationalekonomiskt resonemang och empiriska jämförelser. Den ger färre vardagsnära berättelser om enskilda familjer än många populärhistoriska verk. I gengäld erbjuder den en stringent analys av mekanismer som ligger bakom sådana mänskliga erfarenheter. Sammanfattningsvis, Essays on the Great Depression passar bäst för läsare som vill förstå finanskriser på en analytisk nivå. Den är särskilt relevant för studenter i ekonomi och ekonomisk historia, yrkesverksamma inom finans och offentlig förvaltning, samt läsare som vill se sambandet mellan 1930-talets kris och senare globala chocker. Man behöver inte dela varje teoretisk utgångspunkt för att ha nytta av boken, men man bör vara beredd på akademiska essäer snarare än en lättläst kronologisk historia. Den intellektuella vinsten är en tydligare förståelse av hur bankproblem kan spridas till produktion, sysselsättning och priser. Och varför centralbankers agerande kan vara avgörande när förtroendet faller. För svenska läsare ger den även ett internationellt sammanhang till mellankrigstidens valuta- och bankfrågor. Där Sveriges egna vägval kan ses som del av en större europeisk och global utveckling. Det som framför allt skiljer Bernankes bok från många andra böcker om depressionen är dess fokus på kreditförmedlingens funktion. Berättelser om börsen. Arbetslösheten och politiska ledare är välkända, men Bernanke förklarar mer systematiskt varför bankernas sammanbrott gjorde hela ekonomin mindre kapabel att fungera. Han kombinerar internationella jämförelser med teoretisk precision och praktiska policyfrågor. Den reviderade utgåvan får dessutom en särskild tyngd genom Nobelföreläsningen och författarens senare erfarenhet som centralbankschef. Resultatet är inte en komplett historia om varje aspekt av 1930-talet utan en inflytelserik och fortfarande användbar bok om finansiell instabilitet. Om du vill stödja Bernanke, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!